Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Hans Brorsson skriver i en av sina mest kända psalmer: jag går mot döden, var jag går kan aldrig säker vara. För varje timma klockan slår, jag svävar i dödsfara. Ett enda andetag, slut är min levnadsdag, och jag i evigheten står. Jag går mot döden var jag går. Ja, det hör till livets villkor här på jorden att alltid leva under hotet från vår fiende döden. Tillvaron på jorden kan liknas vid ett stort rullband som hastigt transporterar människor bort mot den oundvikliga döden. Varje dag dör hundratals människor bara i vårt land. Rullbandet rullar vidare och för fram nya människor till kanten, till livets rand, och så trillar de ner i dödens avgrund. Ibland sker det stora olyckor. Ibland råkar länder i krig med varandra och plötsligt faller stora sjok av människor över kanten. Vi har alla en nummerlapp som talar om när det är vår tur. Vi vet inte numret på den lappen. Det är bara Gud som vet det. När olyckor, sjukdomsepidemier, svält eller krig drabbar, rasslar det till ordentligt i nummerräkningen. Och vårt eget personliga nummer har plötsligt kommit åtskilligt närmare. Ibland går det mycket snabbt, ibland långsammare. Men hela tiden så tickar nummerräknaren fram nya nummer. Jag går mot döden var jag går. I dagens evangelium möter vi en sorgeprocession. Just som Jesus, hans lärjungar och mycket folk som följde med dem närmade sig staden Nain, mötte de ett begravningståg som kom ut ur stadsporten. Det var en mor som var på väg till begravningsplatsen och mycket folk från staden följde med henne. Hon var änka. Hon hade tidigare tvingats begrava sin man och nu skulle hon begrava sin enda son. Eller som det står ordagrant i grundtexten, sin enfödde son. Detta dystra sorgetåg ger verkligen konkretion åt det som sades inledningsvis. Att tillvaron här på jorden obönhörligt skrider fram mot dödens avgrund och graven. Den här dagen var det en ung man som skulle begravas. Att människor måste dö, det var ju förstås inte någon nyhet för änkan eller någon annan. Det visste de av egen erfarenhet. Och i lagen, i första Mosebok kapitel 3, som de hade hört ända sedan barnsben, så står det att människan en gång ska vända åter till jorden. Men ändå så innebär varje dödsfall ett sorgligt avsked. Men det här dödsfallet var extra tungt och särskilt ömmande. Änkan hade ju nu ingen i världen som kunde försörja henne. Och det var självfallet också känslomässigt svårt för henne att hon nu förlorat sin enfödde son. Men ännu tyngre än allt det här måste hennes känsla ha varit av att vara fördömd, förbannad och förkastad av Gud. I Saltarens salmer och i de gammaltestamentliga profetböckerna, alltså de heliga skrifterna som genomsyrade judarnas tillvaro, så kan man gång på gång läsa om hur de ogudaktiga bestraffas här i världen. De ska tas bort, inte bara de själva, utan också med rot och stam, så att de inte lämnar några kvar levande efter sig. Därför räknades det bland judarna som den största olycka när man inte fick avkomma som kunde föra släkten vidare. Vi möter ju det här temat, de här föreställningarna, gång på gång i Bibeln. Till exempel i berättelserna om Abrahams hustru Sara, som ändå till sist fick föda Isak. Om Hanna, som till sist fick sin Samuel. Och i Nya testamentets inledning så möter vi det igen i Elisabet, den gamla och ofruktsamma, som ändå nu fick föda Johannes döparen. Men det är svårt att tänka sig att någon begravningsprocession vandrat fram med tyngre steg än änkans. Det var ett dödens tåg i dess fulla bemärkelse som drog ut genom Nains stadsport. Den stackars änkan tyckte sig säkert själv vara färdig för graven. Vad hade hon nu att leva för? Ensam var hon i världen och enligt känsla och förnuft också övergiven av Gud. I den här predikans inledning nämndes om ett stort rullband som för människorna fram till dödens tröskel och däröver. Det finns ingen människa som klarar sig undan. Alla är med på det rullbandet. Och för det stora flertalet människor är detta rullband också liktydigt med den breda vägen. Den som de många vandrar fram på under sin resa mot fördärvet. I min ägo hemma har jag ett fotografi av en tavla. Originalet hänger i en liten evangelisk kyrka i Slovakien. Bilden föreställer en bred asfalterad väg som går genom en neonupplyst storstad. Och i nattmörkret lyser stadens alla lockskyltar med starka i ögonfallande färger. Längs vägen finns också en stor katedral och andra mindre kyrkobyggnader. De här kyrkobyggnaderna var längs den här breda vägen, så antagligen får man tänka sig att det som predikades där, det var bara allmänreligiösa floskler eller något. Människorna som vandrar fram på den breda vägen som man ser på den här bilden, de var säkert sinsemellan mycket olika. En del av dem kastade sig helhjärtat in i nattklubbarnas nöjen och förslösade sin själ på samma sätt som den förlorade sonen i Jesu liknelse, Lukas 15. Andra av de här människorna kan säkert vara hyggliga medborgare, skötsamma och plikttrogna. Ytterligare andra kanske besöker stadens stora katedral eller någon av de mindre kyrkorna och kan uppvisa ett yttre sken av fromhet. Sinsemellan är alltså de här människorna mycket olika. Men allesammans vandrar de fram på den breda vägen. Och på det här fotografiet ser man också vart den breda vägen slutar. Den leder fram till en avgrund. Och där nere ser man det fruktansvärda eldhavet. Och det kusligaste av allt är att man också ser människor handlöst falla över kanten och slukas av helvetes elden. Fotografiet visar alltså den förskräckliga verklighet som är dold för mänskligt öga. Den verklighet som också uppenbaras i Bibeln. Nämligen att hela den bortvända världen är på väg emot evig olycka. Ända sedan syndafallet är mänskligheten syndfull och nedtryckt av en sån syndaskuld att hon aldrig i evighet kan bli kvitten. Syndens lön är döden. Så står det i Romarbrevet 6:23. Synden består inte först och främst i yttre saker som mord, otukt och annat sånt. Även människor som inte har begått sådana synder dör ju. Till och med de små barnen i vaggan kan dö. Och de har inte begått några yttre verksynder. Men syndens lön är döden. Och därför, eftersom till och med spädbarn kan dö, förstår vi att synden sitter mycket djupare i människonaturen än i yttre gärningar. Och inte bara de små barnen, utan också stora och heliga profeter måste dö. Syndiga gärningar är bara yttre symptom på det gudsfientliga, självälskande människohjärtat. Luther skriver i sin predikan i kyrkopostillan över dagens text om varför även spädbarn och heliga profeter dör. Därför måste den synd med vilken hela människosläktet förtjänat döden vara någon annan och svårare än mord och dylika uppenbara brott som straffas genom böden till döden. Det är nämligen den som vi ärvt av Adam och Eva och som kommer av fader och moder och som är inrotad i naturen och medfödd i alla människor. Denna natur är nu och förblir sån som Adams och Evas var när de hade syndat. Det är bortvänd från Gud och full av ond lusta och olydnad mot Gud och hans vilja. Och alla ligger alltså under Guds vrede, dömda till döden, så att vi måste vara evigt skilda från Gud. Härmed betygar Gud för alla människor sin stränga och fruktansvärda vrede, vilken vi genom synden drar över oss när vi alla måste sänkas i döden. Denna vrede är inte någonting obetydligt och ringa, utan det är ett sånt allvar med den att ingen människa kan utstå den utan att gå förlorad i den. Och likväl är världen så blind att den varken ser eller ger akt på en sån Guds vrede. Ja, själva Guds heliga, alltså de kristna, förstår den inte tillräckligt, så som Moses säger i den 11:e versen: vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse så att han fruktar dig? Så långt Luther. Han har så rätt i det han skriver. Alla världens barn är blinda för Guds vrede och det förskräckliga slut som de i expressfart far fram emot. Och till och med Guds barn tänker sällan på tragiken i allt det här. Vem av er till exempel har tänkt på att det i natt var hundratals svenskar som föll över evighetens gräns? De gick och la sig igår kväll som vi andra, men de vaknade inte upp med oss i morse. Och de allra flesta utav de här människorna var inte omvända. De hade under sin levnad vandrat fram på den breda vägen och nu är de i helvetet. Varje dag sker detta. Det regnar ner hundratals svenska själar i helvetet. Det här var en lång utvikning om hela världens dödståg mot helvetet. Sorgeprocessionen som strömmade ut ur Nains stadsport på väg mot den öppna graven gav upphov till den utvikningen. Men nu tillbaka till Nain. Där tågade inte bara en procession, utan även ett annat tåg uppenbarade sig och kom dödens procession till mötes. Det andra tåget, det var livets tåg som anfördes av ingen mindre än livets furste själv. Det fanns mänskligt sett inte något hopp för änkan. Och det fanns inte heller något hopp för hennes son. Allt var bara död och mörker. Hennes enfödde son låg där på likbåren. Men så kom en annan enfödd son, Guds son, och allt förvandlades. Han såg änkan och han förbarmade sig över henne. Han sa till den förtvivlade: gråt inte. Och så gick han fram och rörde vid likbåren och sa sitt allsmäktiga: unge man, jag säger dig, stig upp. Och då, genom Jesu mäktiga ord, blev allt nytt, ljust och underbart. Pojken fick liv igen och började tala. Det här fantastiska underverket förebildar i viss mån Jesu egen uppståndelse. Och när det står att Jesus, när han såg änkan, förbarmade sig över modern som förlorat sin enfödde son, så är det nog så att den allvetande Jesus också tänkte framåt på sin egen mor, Maria, som också inom kort skulle mista sin son, se honom spikas fast på korset och sen följa honom till graven. Jesus är livets furste som har makt över själva döden. Han visade det nu föregripande genom uppväckandet av änkans son. Han visade också med uppväckandet av synagogföreståndaren Jairis dotter och med Lazarus och andra. Framför allt visade han detta sen på sig själv, då han i graven tog sitt liv tillbaka. Genom Jesu egen död och uppståndelse har synden och döden besegrats. Synden, den fördömelsevärda som satte oss alla redan från födseln på förbannelsens dödståg mot helvetet, är nu betald och borttagen. Dödens svalg är överbryggat av Jesu kors. På det där fotografiet som jag nämnde tidigare finns det en bro över avgrundsdjupet och eldhavet. Bron är Jesu kors som ligger utsträckt och räcker hela vägen över till andra sidan, till det himmelska Jerusalem. Inte många åt gången, inte klungvis som världens barn som föll ner i avgrunden, utan en och en vandrar några över denna bro och blir på så sätt bärgade till andra sidan. Men också de människor som nu vandrar på den breda vägen kan komma till himmelen. Det är fortfarande möjligt att en spårväxling sker. Och det inträffar när Jesus själv hejdar en människa som är på väg mot döden, den eviga döden, och säger till henne så som han sa till den unge mannen: jag säger dig, stå upp. Sånt händer fortfarande i våra dagar, eftersom vi ännu lever under nådens tid, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Och det är ett ännu större under när en människa väcks upp ur den andliga döden och förs in på livets väg, än när en kroppsligt död människa får liv, börjar röra sig, andas och tala igen. Här i tiden, i den yttre, konkreta verkligheten som vi kan se och känna med våra sinnen, vandrar människor om varandra på samma gator i det jordiska samhället på väg till kyrkogården. Men i verkligheten, i den verkliga, den andliga verkligheten, den som mitt fotografi avslöjar och som vi kan läsa om i våra biblar, där vandrar visserligen den stora massan på en tröstlös väg mot evigt fördärv. Men några evighetsvandrare har fått det dystra, den dystra och hopplösa vandringen förvandlad till en salighetens väg. De är med på det livets segertåg som i Jesu efterföljd leder till det eviga livet i himmelen. Och då behöver de inte bara sjunga: jag går mot döden var jag går. Den versen är visserligen sann när det gäller deras fysiska kroppar, som för en tid får läggas i gravens vila i väntan på uppståndelsens saliga morgon. Men ännu sannare är den fortsättning på Brorsons psalm som de får stämma in i. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Om allt går mig emot, där Jesus satt sin fot, där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går. Jag går till himlen var jag går, så frukta ej mitt hjärta. I himlen du en ände får på all din nöd och smärta. All världens lust och prål är ej min längtans mål. All världens skatter jag försmår. Jag går till himlen var jag går. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.